Välkommen till Skånes taltidning nummer 36 2023 med utgivningsdag torsdagen den 7 september. Solen gick upp klockan 6.23 i morse och ner går den igen 19.47 ikväll. I studion Dodo Parikas och Gunilla Kracht, medan Martin Holmström är tekniker. Och det här är innehållet.
Det blev ingen taxistrejk och därmed inga inställda färdtjänstturer. Men om färdtjänstchaufförer hade tagits ut i strejk så hade det varit etiskt oförsvarbart, menar en taltidningsläsare.
Nästa vår så kan syn- och hörselinstruktörer utbildas i Skåne. SRF och regionen samarbetar. Nu gäller det att få med kommunerna på banan.
Snart är det dags för tillgänglighetsmarsch i Helsingborg.
Och då tycker jag att naturligtvis ska synskadade vara med i den marschen och visa att även vi synskadade finns.
Lunds nya elbussar fungerar dåligt för synskadade och andra med funktionsnedsättning. Det säger lundensiska ledarhundsförare.
Kliniska försök med transplantation av konstgjorda hornhinnor kan snart utföras i Europa. Men det behövs mer pengar.
Patient med hornhinnesjukdom kallades inte till behandling i tid till Skånes universitetssjukhus.
Punktskrift och avatarer. Både gammal och ny teknik belönas i innovationstävling. Öppnat och stängt sedan, med blommor, möbler och vävning.
Och så en rättelse.
Och en annons om syntolkning på Malmö Opera.
Evenemangstips kommer med bland annat salamandervandring och skördemarknad.
Kalendern med Kennedy, Kungligt och KB.
Anslagstavlan innehåller meddelanden, inbjudningar och busstrafik.
Och sist, redaktionsrutan.
Det blev ingen taxistrejk. Transportarbetarförbundet och Biltrafikens arbetsgivarförbund kom i förra veckan överens om ett nytt avtal och därmed drog Transport tillbaka varslet om övertidsblockad i hela taxibranschen och om strejk på 6 företag. Ett varsel som skulle ha trätt i kraft i måndags. Ett av de företag som Transport varslade om strejk hos är Telepass, som har hand om färdtjänsten i Lund och kör 60% av Skånetrafikens serviceresor. En strejk skulle alltså ha drabbat personer med funktionsnedsättningar hårt. Och vi fick en upprörd insändare från synskadade Leif Persson, sommarboende i Åhus.
Det tycker jag är väldigt skamligt att ett varsel alltså används som murbräcka gentemot arbetsgivaren för att man ska få fram sina synpunkter. Det vill säga att arbetsgivaren ska tycka att det är så synd om oss och därför borde man inte genomföra den här strejken.
Hur hade du velat se att Transport gjorde istället då för att få igenom sina krav?
Ja, jag tycker ju att Transportarbetarförbundet skulle tagit undan färdtjänsten överhuvudtaget. Och jag tror att de hade fått en hel del sympati från allmänheten för en sån åtgärd.
Det verkar ju som om varslet riktade sig främst till taxiföretag som kör just färdtjänst och andra samhällsbetalda resor.
Ja, och då tycker jag att då blir det ju ännu skamligare, för att då ska vi funktionshindrade som grupp så att säga springa ut på gatan i den mån vi kan det och liksom demonstrera för taxiförarnas löner. Jag inser naturligtvis att även taxiförarna är ju en på något sätt drabbad grupp i det här sammanhanget, men det får vara lite granna ordning och eftertanke när man tar till den här typen av åtgärder som så att säga drabbar funktionshindrade.
Nu blev det ju ingen strejk utan parterna kom överens, men tror du att det kan ha haft någon betydelse för det att det var just funktionshindrade som skulle drabbas?
Nej, jag tror helt enkelt att de kom överens, inte mot den här bakgrunden, utan helt enkelt att hade de lagt ett varsel på annat sätt så drabbar det ju allmänheten på något sätt. Och det är klart att då jag är övertygad om att de hade kommit överens. Så jag tycker det var mycket bra att man fick den nyheten på torsdag morgon här, att de hade kommit överens.
Men varför varslade då Transportarbetarförbundet om strejk just på taxiföretag som kör en stor del färdtjänstresor? Anna Eriksson är ombudsman.
Vi har ju inte varslat alltså emot en specifik grupp i det här fallet. Utan hade det varit så att de som kör den här trafiken hade ansett att det var en viktig grupp, så har ju de fortfarande möjligheten att begära en dispens för den gruppen. Dispenserna har vi ju liksom inte i det här fallet behöva hantera, eftersom vi som parter till slut lyckades få till ett avtal.
Men just företaget Telepass kör ju väldigt mycket färdtjänst och sjukresor. Så där skulle det ju ha drabbat då just funktionsnedsatta.
Ja, det är mycket möjligt. Men som sagt, då hade ju Telepass i det här fallet kunnat ansöka om dispens. Om de ansåg att det var en viktig grupp. Vad det gäller att liksom ta ut bolag, det finns många parametrar och det kan jag liksom inte gå in på här varför det var just Telepass. Så att vi har inte tittat på specifika grupper så på det sättet. Utan är det funktionsnedsatta och så vidare, då får man som bolag som kör de här ansöka om dispens helt enkelt. Och så tar man och tittar på varje dispens för sig. Och det har vi inte... Vi har inte behövt ta ställning till några dispenser eftersom avtalet är klart utan att vi behövde konflikta.
Så det är inte så att ni tror att om man då tar ut en utsatt grupp så är chanserna större att få igenom sina krav?
Nej, alltså det kan inte jag svara på. Vi har valt dem efter olika parametrar och det kommer jag inte gå in på vad det berodde på. Så vi har inte tittat på att det skulle slå mot en specifik grupp på det sättet.
Insändarskribenten tror ju att ni hade fått mycket större publiksympati, sympati från allmänheten, om ni inte hade tagit ut företag som kör färdtjänst och så, utan så att säga vanlig taxi som drabbar allmänheten.
Ja, det är ju insändarens sak. Vi har gjort en annan bedömning. Det vi tittar på är ju våra medlemmars intresse. Vad som kan gynna dem, liksom. Det är så vi ser det från Transport.
Fick ni till ett bra avtal då?
Det tycker vi. Vi kan inte säga att vi nådde fram. Men vi tycker att vi till slut lyckades hitta en lösning där båda parter kunde stå för avtalet. Så att, ja.
Sa Anna Eriksson, ombudsman på Transportarbetareförbundet. Vi hörde också Leif Persson i Åhus. Reporter var Birgitta Fredén.
Länge har syn- och hörselinstruktörer varit en bristvara i skånska kommuner. Men nu planerar SRF och Hörselskadades riksförbund, HRF, i samarbete med regionen, en regional instruktörsutbildning som ska starta på Sundsgårdens folkhögskola i Helsingborg i mars nästa år. Lockbetet för kommunerna är att den som är syn- eller hörselskadad och får rätt instruktioner för att klara sig i sin hemmiljö kanske slipper dyr institutionsvård. Vi hör Henrik Eld, ombudsman på SRF Skåne.
Datum är spikat och inbjudan är klar och vi ska gå ut med den här i september till de skånska kommunerna.
Och vilka personalkategorier i kommunerna tänker sig då SRF och HRF ska gå den här syninstruktörsutbildningen?
Vi har inte låst oss vid någon särskild yrkeskategori. Vi har ju själva pratat med kommunerna väldigt mycket om arbetsterapeuter. Men det kan ju finnas lämpliga personer inom vård och omsorg som inte har arbetsterapeut kompetensen. Alltså en undersköterska kan ju vara lika lämplig att jobba som syn- och hörselinstruktör. Det är ganska avgörande vilket intresse man har för de här frågorna som person. Så att vi låser oss inte vid att man måste ha en viss utbildning för att gå vår utbildning.
Vilka argument har ni använt för att försöka få med kommunerna på banan?
Vi har ju pratat mycket om ekonomi, att man tycker ju som regel att det är en kostnad som man inte har pengar till. Vi argumenterar ju väldigt mycket med att vi tror på att man gör en besparing långsiktigt om man har sin hörselinspektör i sin kommun. Därför att man förlänger tiden innan det kanske är aktuellt, insatser som särskilt boende till exempel, som ju kostar väldigt mycket. Därför att man klarar sig, en äldre person som har drabbats av en synnedsättning som får hjälp och stöd av en syn- och hörselinstruktör, hittar sätt att klara sin vardag lite längre innan man kanske inte klarar sig själv. Så det kommer att förlänga tiden innan man får särskilt boende, och det kommer också att minska behovet av insatser från hemtjänsten. Så har vi väl argumenterat.
Ni har inte använt några argument om livskvalitet och dylikt?
Jo, men det har vi såklart gjort, men det vet vi av erfarenhet att det biter inte så mycket, tyvärr, i dessa tider som det är nu också med ekonomiska bekymmer i kommunerna, så måste man prata pengar och liksom argumentera med att det här kommer att bli en besparing långsiktigt rent ekonomiskt.
Och hur kommer det att gå till framåt nu? Hur gör ni rent praktiskt?
Nu är vi ju precis färdiga med de som ska medverka som föreläsare och utbildare. Och vi gör ju detta i väldigt nära samarbete med Region Skåne. Så vi kommer att ha både synpedagog och audionom med i utbildningen. Så att i september kommer vi att skicka ut information om utbildningen till Skånes kommuner. Och vi har också möten inbokade med flera kommuner där vi kommer att presentera detta.
Och hur länge ska det här vara? Är det en engångsföreteelse eller tänker ni återkomma, eller är det redan tänkt att vara löpande?
Det är redan tänkt att det ska återkomma, eftersom vi har 32 kommuner i Skåne som inte har sin hörselinstruktör. Så vi anser ju att behovet av utbildning är omfattande. Men naturligtvis bygger det på kommunernas vilja att skicka personal på utbildningen.
Har ni märkt att vissa är direkt negativa?
Ja, men det har man ju, eftersom att de pratar ekonomi bara. Och det här som vi menar på, att man kommer att spara på hemtjänstinsatser och förlänga tiden innan man behöver särskilt boende. Det är ju svårt att lova. Det är svårt att sätta en kostnad på så här mycket kommer jag att spara. Utan det är bara vår övertygelse. Och när man inte kan sätta siffror på ett Excel-kalkyl som visar svart på vitt, så är det ju upp till liksom kommunen att tro på samma sätt som vi gör.
Och utbildningen kommer att ske på Sundsgårdens folkhögskola i Helsingborg. Varför blev det just den?
Så vi behöver ju en samarbetspartner och vi har sökt det på flera håll. Och det landade i att Sundsgården var väldigt positiva till detta och kunde så att säga ge oss ett upplägg och en kostnad på det vi frågade efter. Därför blev det så.
Nyligen skrevs det i flera skånska tidningar om en 88-årig synskadad kvinna i Hässleholm som fick avslag i förvaltningsrätten på den överklagan hon lämnat in efter att ha blivit nekad särskilt boende av omsorgsnämnden i Hässleholm. Kvinnan upplever själv att hon har svårt att klara av vardagen och hon vågar exempelvis inte gå ut själv. Omsorgsnämnden tyckte att hemtjänst var ett tillräckligt stöd för hennes behov och fick alltså medhåll av förvaltningsrätten, som dock inte var enhällig i beslutet. Vi hör Henrik Eld igen.
Den 27 september så kommer vi ha möte med Hässleholms kommun och då kommer vi ju att lyfta den här 88-åriga synskadade kvinnan som det fanns en artikel i Norra Skåne och Kristianstadsbladet som ett exempel på att visst, ni har fått rätt i er bedömning, ni har stöd från förvaltningsrätten. Men den här kvinnan kommer ju i kläm oavsett. Och där hade en syn- och hörselinstruktör kunnat göra stor skillnad.
Det menade Henrik Eld, ombudsman på SRF Skåne. Han intervjuades av Dodo Parikas.
I Helsingborg äger tillgänglighetsmarschen nu rum för 16:e gången. Och det blir lördag den 16 september. Arrangörer är DHS Funktionshinderrörelsen och Helsingborg Independent Living, HIL. De har fortsatt med sitt årliga tåg genom staden också efter att den riksomfattande marschen för tillgänglighet upphörde. Och det är för att det är både trevligt och ett effektivt sätt att uppmärksamma frågorna, säger Anke Selander, ordförande i HIL, som är ett brukarkooperativ för personlig assistans.
Vi ser det liksom problematiken, men på ett positivt sätt. Det är frågor som verkligen berör många som behöver upp på dagordningen. Och kan vi då visa allmänheten att det här behövs, så är det ju liksom ett plus. Vi får väldigt mycket cool respons av igår av allmänheten som ser oss. Och vi ser ju också att intresset har ökat från år till år. För vi kanske var 50 i början, så tror jag vi var 150 förra året.
Hur många räknar du med att ni skulle kunna bli i år då?
Jag hoppas vi blir 150-200. Jag hoppas ju alltid på en ökning bara år från år.
Men hur går det till? Har man plakat och sånt? Eller?
Det har man, där det står om tillgänglighet och så. Och det år har vi också tillåtit att man också pratar kring assistanser. För att det är ju också en tillgänglighetsfråga. Utan assistans så blir ju livet väldigt begränsat för många.
Har du något exempel på vad det kan stå då?
Det står att vi vill ha tillgänglighet nu exempelvis. Vi har också det här med assistans och tillgänglighet. Det liksom går på det temat.
Men har ni någon särskild fråga som är på dagordningen just i år?
Nej, förra året hade vi ju, efter marschen så samlas vi då alltid på det tillfället och äter. Så att vi bjuder på mat för de som har gått marschen. Och då hade vi också så att eftersom det var valår så fick alla partier, då erbjöd vi dem 5 minuter var, att prata kring sin syn på tillgänglighet. I år så är det ju, alltså, det är ju tillgängligheten överlag vad gäller både kognitiv och övriga grupper då. Alltså synskadade personer med hörselskador, som har rörelsesvårigheter med mera. För att vi ser ju att för 10 år sedan, lite drygt 15, så var det ju väldigt självklart att saker och ting var tillgängliga. Idag är det inte lika självklart. Så därför behövs ju den här uppruskningen en gång om året, så att säga. Där vi också talar om för staden då att man måste bygga tillägg. Man kan spara på det. För att det är viktigt att alla kan vara med så att det inte blir en diskriminering.
Vad ger det, tycker du?
Alltså det ger ju en uppmärksamhet på det här och sätter fokus på det här med tillgänglighet. Nu får vi också faktiskt politiska partier som faktiskt går med och stöttar det här. Det är väldigt roligt. Alltså, vår tanke är ju att det ska bli lika uppmärksammat som Pride-paraderna. Det vill säga att man sätter våra frågor då, den här dagen i fokus. Precis som man sätter Pride-frågorna i fokus den dagen man har Pride-tåget.
Är det något särskilt som du hoppas på för i år då?
Ja, att många kommer och många är med. Det är det som är det viktigaste. Ju fler vi är som går, desto större uppmärksamhet får vi.
En som ska gå med i årets tillgänglighetsmarsch och som har deltagit i många av de tidigare också är Christer H. Persson, som är vice ordförande i SRF Västra Skåne.
Längst fram går Helsingborg Drum Corps och banar väg på gatorna. Och det låter så härligt när de dunkar på trummorna ordentligt inne bland huset. Jag tycker det är en fantastisk upplevelse att gå där och njuta av detta. Så går vi hela gänget sådär lagom fort. Det är folk i rullstolar, folk som går med rullatorer, folk som går med käpp och folk som går med vita käppar. Och går man inte längst fram så kan man faktiskt prata med dem som man har sällskap med. Så går vi från Geatorg och norrut på Södra Storgatan och så går vi bort till något lämpligt ställe efter Kullagatan så går man över Drottninggatan och sen går man söderut igen på Drottninggatan och sen vänder man ut till Tivoli. Och sen går vi in där och så får vi någon form av portering och ofta lite prat av någon förståndig människa som berättar någonting.
Vad är det för anledning mer än att det är trevligt så att säga att du brukar delta i den här marschen?
Ja, men det är ju en tillgänglighetsmarsch. Den handlar om tillgängligheten för folk som har någon form av funktionsnedsättning. Och då tycker jag att naturligtvis ska synskadade vara med i den marschen och visa att även vi synskadade finns. Vi måste ju visa våra vita käppar så de ser att vi finns där. Och någon får ju gå då med mer eller mindre ledsagning eller med en hund som leder vägen.
Tror du att det gör någon skillnad att den här tillgänglighetsmarschen finns i Helsingborg?
Ja, jag är övertygad om att det finns människor som inte har tänkt på detta innan. Men när det kommer så många människor vandrande i denna vackra musik och visar att vi har någon form av funktionsnedsättning. Vi är dåligt gående, vi är dåligt seende eller någonting annat. Vi finns. Oj, är det så många här som har sådana problem? Och det har jag inte tänkt på innan. Jag tror att det är många som får en tanke där att oj. Och vi har alltid fint väder och alltid drumkort, så det är alltid roligt och trevligt.
Det sa Christer H. Persson, en av dem som ska gå med i tillgänglighetsmarschen i Helsingborg 16 september. Samling sker vid Gustav Adolfs torg klockan 11 och en halvtimme senare är det av marsch. Gunilla Kracht var det som intervjuade.
I samband med omläggningen av busstrafiken i centrala Lund nyligen så lanserades samtidigt nya elbussar som fått synskadade och andra med funktionsnedsättning att reagera negativt. Ann-Kristin Fast och hennes ledarhund Bagheera skickades till exempel längst bak i bussen när ekipaget inte fick plats längre fram.
Jag åkte med bussarna först utan ledarhunden tillsammans med en väninna. Och då noterade vi att det var mycket trängre mellan sätena där man har brukat sätta sig ganska strax efter man kommit in på bussen. Och att det inte längre fanns några fällstolar. Och nästa dag så ringde jag till en annan ledarhundsförare i Lund och kollade om hon också hade noterat att det var för oss betydelsefulla förändringar. Och det hade hon. Och då så har jag sedan åkt. Man märker när man går ombord på bussen att chauffören sitter bakom plexiglas. Så om man frågar någonting så är det svårt att höra vad personen säger även om man har god hörsel. Och den första föraren jag då åkte med sa att du får gå längst bak i bussen. Och då är det ju trappsteg och så, det var inget bra förslag. Och då när man söker sig till de platserna där man brukar kunna sätta sig så är det så trångt.
Och är det trångt för dig eller är det trångt för dig och ledarhund?
Det är lite dålig plats till benen överhuvudtaget mellan de två sådana säten som är tänkta för äldre personer eller de har rörelsesvårigheter. Och det första av de två är helt omöjligt för någon med ledarhund. För där är det en stång längs med sätena. En hund kan absolut inte ligga där. Och sen är det en sån där som jag tror de kallar ledstång som mer är i ansiktshöjd ungefär. Där man kan hålla sig då när man sitter där. Men det är två platser som tidigare var bra som är helt omöjliga. Och sen är det två säten då bakom. Där är det bara trängre mellan sätena och den framförvarande. Bagheera försökte gå in men hon kommer liksom in en liten bit. Så ligger hon utanför med rumpan och svansen.
Du pratade också om fällstolar. Det är alltså de platserna som fanns där man kan ställa ifrån sig en rollator eller barnvagn och så vidare.
Mm. Och den platsen har ju blivit större men det finns inte en enda fällstol. Tidigare så fanns det totalt 6 tror jag. Möjligen var det bara 5 sådana här fällstolar som man kunde sätta sig på. Och de med rullatorer kunde gå in på mittplatsen, sätta sig Och som ledarhundsförare kunde också ta en sån plats. Men de finns inte.
Vilket till exempel kan innebära att den som har rollator måste ställa ifrån sig den på ena sidan om bussen och vingla över till andra sidan till de vanliga sätena. Och att som i Ann-Kristin Fasts fall att hon helt enkelt rekommenderades att sätta sig med ledarhunden längst bak i bussen ovanför ett trappsteg. Ann-Kristin Fast sitter också i Lunds kommuns funktionshinderråd där information om saker och ting som rör funktionshindrade är tänkt att nå ut. Hade de fått någon information den vägen om de här förändringarna i trafiken som ju visserligen sköts av Skånetrafiken och därmed Region Skåne?
Nej, vi hade ingen aning om det här. Det är regionen som har upphandlat. Och ja, alltså man kan ju tycka att kommunen skulle på något sätt ha någon slags... även om man lämnat ifrån sig ansvar så kanske man kan tycka att man ändå har ett ansvar för att kolla eller så. Men det vet jag inte hur det är juridiskt. Men det kan ju tänkas bli att man skyller lite på varann, kan man ju vara rädd för.
Sa Ann-Kristin Fast, ledarhundsförare i Lund. Reporter var Dodo Parikas.
Förra hösten berättade vi om en pilotstudie där man testat att transplantera hornhinnor av kollagen, ett protein som utvunnits ur grishudar. Försöken utfördes på patienter i Indien och Iran och det var personer med diagnosen keratokonus, en degenerativ sjukdom i hornhinnan som gör att den blir konformig och tunnare. Försöken var enligt forskarna mycket lyckade. Alla de 20 patienterna fick synförbättringar och 3 som varit blinda återfick normal syn. Nu vill forskare i Linköping testa den här metoden i Sverige och Europa. Men för det krävs det pengar, säger forskningsledaren professor Nilla Gali vid Linköpings universitet.
Det kräver en del pengar förstås, så vi söker nu forskningsmedel. Och sen även samarbetspartners har vi pratat med flera där vi kan utföra kliniska studier. Det kommer att ta lite tid innan vi drar igång, men det är målet att fortsätta här i Europa.
Men om de här försöken går bra, hur länge dröjer det till att det blir en etablerad metod, tror du?
Ja, om de försöken går bra så måste vi visa upp resultaten för myndigheterna och Läkemedelsverket för att kunna få tillstånd att producera och marknadsföra dessa produkter i Europa. Det kan ju ta några år innan den kan bli verklighet och tas in i bruk i kliniska vardagen.
Hur många patienter skulle kunna få en sån transplantation då i Sverige?
Ja, i Sverige är det inte så jättemånga faktiskt. För det här handlar om sjukdomen keratokonus. Och keratokonus är en ganska avancerad fas som behöver transplanteras. Och det finns inte jättemånga fall just i Sverige eftersom vi är så duktiga på att upptäcka sjukdomen i tidigare fas där man kan behandla sjukdomen med enklare metoder. Men det finns kanske 10-tal personer i Sverige om året. Men det finns ju möjlighet även att breda ut metoden till flera patientgrupper. Och det är det vi också vill prova. Och det kan bli flera patienter som kan behandlas med den här tekniken. När man tittar på övriga Europa så finns det mycket fler patienter. Jag skulle säga till 10 000 eller flera i andra länder i Europa.
Och om man räknar in Asien och Afrika?
Ja, då går det upp till miljoner faktiskt. Sjukdomen är mer prevalent i dessa länder och man upptäcker det inte, helt enkelt inte så tidigt. Så det finns många, många som är blinda faktiskt eftersom de inte har behandlats i tid.
Det sa professor Nilla Gali vid Linköpings universitet, intervjuad av Per Axel Jansson.
En patient med just ögonsjukdomen keratokonus blev inte kallad till behandling i tid här i Sverige. Det gäller en man i 20-årsåldern som remitterats till Skånes universitetssjukhus i Lund och satts upp för behandling i november 2021. Men istället, och detta först i början av 2023, remitterades han till ett annat sjukhus där han fick behandling. Händelsen har av sjukhuset anmälts enligt Lex Maria, då det inte kan uteslutas att den långa väntetiden gjort att patientens syn försämrades jämfört med om han fått behandling snabbare. Orsak till dröjsmålet var brist på ögonspecialister med rätt kompetens, men under året har fler hornhinnespecialister anställts. Det uppges på Region Skånes hemsida.
Alla människor ska ha möjlighet att kommunicera på sina villkor i det allt mer digitaliserade samhället. Det var temat för Post- och telestyrelsens PTS senaste innovationstävling som avgjordes i somras. Och 6 av 45 inlämnade bidrag får stöd för att vidareutveckla sina idéer. Bland dem en del som vänder sig till mycket små användargrupper, säger PTS projektledare för tävlingen, Marlena Molak-Brindell.
Vi har ju lagen som ställer krav på att personer med funktionsnedsättning ska ha tillgång till telefonitjänster på likvärdiga villkor som alla andra i samhället, det vill säga i samma utsträckning som alla. Och myndigheten har ju mandat för att tillhandahålla den här typen av tjänster när marknadens krafter inte tillgodoser dessa behov. Vi har ju också ett tillgänglighetsdirektiv som håller på att införas i svensk lag. Och den öppnar ju för nya möjligheter. Och det handlar om att nya digitala kommunikationstjänster och produkter ska vara utformade enligt principer om universell utformning. Med andra ord så handlar det om att möta allas krav på digitala tjänster utan att exkludera någon användare. Och rent praktiskt ska det handla och innebära att användaren själv ska kunna välja det kommunikationssättet som fungerar bäst utifrån individuella förutsättningar. Och företaget Omnitor är en vinnare i senaste tävlingen och den ska vidareutveckla faktiskt sin vanliga lösning för att se till att just dagens användare av punktdisplay kan fortsätta kommunicera i realtid då, över just de här moderna kommunikationsnätverken när analoga nätet släcks. Det är ju fint. Det gör ju att personer med dövlighet och grav synnedsättning kan kommunicera med varandra men även med släkt och vänner även i framtiden. Ett exempel att teckenspråkig person med dövlighet som använder sig av teckenspråk i sin kommunikation kan samtala med en döv person som från sin sida skriver till den här personen med dövlighet med hjälp av realtidstext. En annat exempel kan vara att två döva personer kan konversera med teckenspråk med hjälp av videokommunikation. Omnitors lösning ska även erbjuda den här kopplingen mot texttelefoni.net så att användare av punktdisplayer kan också använda sig av digital kommunikation i de moderna kommunikationsnätverken.
Och det här är då väldigt små målgrupper så det skulle aldrig löna sig för ett företag att satsa på det här kommersiellt. De är beroende av er hjälp.
Och då tycker vi att det är fint att PTS innovationstävling finns och kan erbjuda just den här stöttning för företagare som inte enbart själva kan bekosta just de nödvändiga investeringarna för att satsa på tjänsteutveckling.
Omnitor är ett utvecklingsbolag inriktat bland annat på mjukvara för kommunikation med hjälp av texttelefon. Och för att kunna utveckla den tekniken för den mycket lilla grupp som använder texttelefon med hjälp av punktdisplay är stödet från Post- och telestyrelsen mycket betydelsefullt, säger företagets vd Henrik Due.
Det betyder oerhört mycket eftersom den produkt som vi kommer vidareutveckla riktar sig till en väldigt, väldigt liten brukargrupp. Brukargruppen är så liten så att jag tror inte något företag mäktar med att göra en sån här utveckling utan externt ekonomiskt bidrag.
Men varför är ni intresserade av det då?
Vi är intresserade av det här för att vi gör produkter, gör hjälpmedel huvudsakligen till döva och gravt hörselskadade, men även för människor med synnedsättning. Och vi har ju många äldre i vår brukargrupp som dessvärre också har synnedsättning. Så att det här är ett logiskt led i en fortsatt utveckling av produkten så att det ska bli ännu mer anpassat för dem med dövblindhet och som sedan länge arbetar eller kommunicerar via punktdisplayer.
Vad hade alternativet varit om ni inte hade fått de här pengarna från PTS?
Brukargruppen som har punktdisplayer och kommunicerar i realtid via textförmedlingen, det vill säga texttelefoni.se, de är beroende av gammal teknik, det vill säga punktdisplayer i kombination med analog texttelefon. Och det analoga telefonnätet har ju redan lagts ner i stora delar av landet och slutdatum för det kommer vara 2026. Men kraven från texttelefonförmedlingen är att de inte behöver kunna ta emot analoga texttelefonsamtal redan nästa år. Så att för den brukargruppen som sagt använder sig av punktdisplayer och analog texttelefoni, de kommer ställas helt utan kommunikationshjälpmedel om inte vi får vår produkt att fungera bra.
En något större målgrupp har företaget Extactors vibrerande armband med vars hjälp man kan skicka och ta emot meddelanden utan att ens ta fram sin mobiltelefon. Ett projekt vi berättat om tidigare. Men allt som belönades ska inte resultera i produkter. En del handlar också om utbildning. Till exempel träning med hjälp av artificiell intelligens och avatarer. Marlena Molak-Brindell förklarar.
Digital och säker träningsmiljö där användaren tar hjälp av en avatar. Man kan se det som en animerad figur som visas på bildskärmen. Och det kan styra den på olika sätt genom en mus, tangentbord och röst, ljud, gester, allt utifrån egna förutsättningar. Och i delen, när den kommer in där i utveckling av digitala utbildningar, den ger nya möjligheter också. Där erbjuder helt nytt sätt av individanpassat lärande. Så att just utbildningen motsvarar enskildas behov i lärtid. Så tanken är att målgrupperna som äldre och personer med autismspektrum eller döva just kan träna på att bli mer digitalt aktiva i en säker och trygg träningsmiljö. Och utifrån egna förutsättningar och i sitt eget tempo.
Vad är det man ska träna sig på då? Vad är det tänkt som att man sitter och tränar, man så att säga pratar med den här avataren? Men vem är det man ska prata med i verkligheten sen då när man har tränat sig?
Ja, det finns olika steg och olika moduler som vi kanske väntar och ser hur företaget bakom det utvecklar. Och så den här innehållet vågar jag inte stå för och förklara nu. Det är lite utanför min kontroll. Men man hoppas att man kommer kunna träna på de momenten som är viktiga för att hantera digitala tjänster. Hur man kanske skaffar sig en e-post, hur man identifierar sig digitalt. Den här typen av frågor. Så vi får vänta och se. Om ett och ett halvt år vet vi mer och kan presentera produkten och testa den.
Ja, priset i innovationstävlingen är alltså ett ekonomiskt stöd under ett och ett halvt år för att utveckla idén. Tillsammans får de sex vinnarna drygt 13 miljoner kronor. Och PTS stöd kommer även i fortsättningen att vara viktigt för att minska det digitala utanförskapet, säger Marlena Molak-Brindell.
Ja, för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna använda de moderna digitala tjänster behövs ju aktivt arbete med satsningar på tjänstutveckling. Och det finns en hel marknad där ute. Det finns aktörer som utvecklar tjänster och produkter. Jag tror att PTS innovationstävling spelar en betydande roll inom branschen just för att skapa den här plattformen för att samla och främja innovativa idéer och lösningar. Och jag hoppas verkligen att PTS kommer att kunna fortsätta satsa just för fortsatt inkluderade samhällsutveckling och få största möjliga användarnytta egentligen. Det är det handlar om, så att användare har ju relevanta tjänster, uppskattade tjänster som vi vill och kan använda.
Det här var den 18:e innovationstävlingen Post- och telestyrelsen arrangerat. Och en hel del av de vinnande bidragen genom åren har också blivit framgångsrika. Marlena Molak-Brindell ger exempel.
Kanske delad kontroll är någonting som jag har i minnet. Det är en ny funktion som utvecklades av företaget Verisec och som implementerades i Frejas mobila e-tjänst för e-legitimation. Och den här delad kontroll, det är en funktion som gör det möjligt för personer som inte kan eller vill hantera sin legitimation på egen hand, just att ta hjälp av en anhörig eller en annan stödperson när man använder tjänster, digitala tjänster som kräver e-legitimering. Vilket gör just den här e-legitimeringsprocessen tillgänglig för alla. Så det är den ena. Vi har ju Storytel. Det är ännu en framgångssaga som jag kan nämna. Det var relativt ung bolag som sökte sig till PTS innovationstävling, till en av de allra första innovationstävlingarna med temat kultur och fritid. De sökte till tävlingen med en projekt, Din röst heter det. Och syftet var att skapa ett smidigt och kostnadseffektivt sätt att ge ut ljudböcker. Och numera är Storytel så känd och det är börsnoterat bolag med 500 000 ljudböcker, det senaste jag har hittat, och tjänsten är tillgänglig på 25 marknader och har ju 2 miljoner betalande abonnenter. Så det är fint att ha just sådana projekt i portföljen.
Sa Marlena Molak-Brindell, projektledare för Post- och telestyrelsens PTS innovationstävling. Vi hörde också Henrik Due, vd för Omnitor, ett av de vinnande företagen. På vår hemsida finns en länk till inslaget om X-band, det vibrerande armbandet som kommunicerar trådlöst med mobiltelefonen. Reporter var Birgitta Fredén. Öppnat och stängt. I Helsingborg har blomster- och inredningsaffären port nummer 22 flyttat från Norra Strandgatan 22 till Bruksgatan 7. I Helsingborg har konditori Öresund i Maria Park stängt och på adressen Grepgatan 34 så har istället restaurangen Bam Sushi flyttat in. I Helsingborg stängde restaurang Kigo på Sundstorget 3 för en tid sedan och numera finns den italienska restaurangen Peppe i lokalerna. Öppet 17-22 tisdag till torsdag samt söndag och 17-24 fredag och lördag. I Lund har restaurang South Indian öppnat på Bantorget 9. Där serveras specialiteter från det sydindiska köket och sedan tidigare driver ägarna en restaurang med samma namn på Södra Förstadsgatan 84A i Malmö. I Tomelilla har möbelbutiken EM Home på Gustavstorg 3 bytt namn till Svenska Hem. Och i Tomelilla har föreningen Vävstugan flyttat vävstolar och verksamhet från Kastanjeskolans annex till gamla Sparbankshuset vid torget. I Ängelholm har second hand-butiken Fyndhuset stängt på Helsingborgsvägen 50 och flyttat till Heimdallgatan 42. I Ystad har restaurang Mamma Food öppnat på regementsområdet. Här serveras bland annat mankish, så kallad Mellanöstern-pizza, och även italienska pizzor. I lokalerna har det tidigare funnits en mack. I Ystad har dansskolan Dansit öppnat i Friskis och Svettis lokaler, Industrigatan 13. I Malmö har ett nytt gym öppnat på Storgatan 25. 28 minuter gym, eller 28 min gym heter det. Och som namnet antyder handlar det om färdiga träningsprogram, det via en app. Och de tar 28 minuter att genomföra. I Ystad försvinner Capios verksamhet i centrum på Apgränd 4 när 2 barnavårdscentraler slås ihop till en på Missunavägen 7. I Brantevik har stjärnkrögaren Daniel Berlin startat en ny restaurang, Vyn, och den har mat- och vinbar. I Sjöbo har en ny ägare, Studio Aktiv 24, etablerat sig i gymmet på gamla Sjöbo bruk. Bytet av ägare innebär ny gruppträningssal och delvis nya maskiner.
Vi har en rättelse. I förra numret förekom Maria Torstensson i en intervju i sin egenskap av generalsekreterare i EBU, European Blind Union. Och det är den befattningen hon har och ingen annan.
Så har vi en annons om en syntolkad musikal.
Ja, det var musik från musikalen Everybody's Talking About Jamie. Vi på syntolkning nu har fortfarande några få biljetter kvar till Vita käppens dag den 15 oktober och till live-syntolkningen på Malmö Opera samma dag av musikalen som vi presenterar på uppdrag av Malmö Opera. På scen står en härlig ensemble bestående av Oscar Piero Lindén, Anki Albertsson, Loa Falkman med flera. Jamie är skolans udda fågel, en kille som fantiserar om att bli dragshowartist. Så här beskriver Oscar Piero Lindén själv den Jamie han ska spela.
Jamie är 16 år och har en dröm om att bli drag queen. Det är en ung kille som han kanske inte själv förstår att han har koll på läget, men många runt omkring ser tydligt att han vet vem han är. Men vi får följa med när han får lära känna sig själv.
Att vara gay är inte helt lätt i en grå arbetarstad. Och det blir inte lättare när ens stora dröm är att bli drag queen. Skolan känns hur trist, men i sina dagdrömmar är Jamie stjärna i en underbar färgsprakande show. Jamie har det bra hemma med sin mamma som stöttar i vått och torrt. Han har också sin bästa vän, pluggisen Pretty, och klarar ganska bra att stå upp emot klassens retsticka, Dean. Men han har en tagg i hjärtat, en frånvarande pappa som inte vill ha någonting med sin omanlige son att göra. Men han hittar en slags ny fadersgestalt i gamla dragqueenen Loco Chanel, spelad av Loa Falkman. Och det är inte första gången Loa uppträder i Pumps.
Det beror på att jag i slutet på 70-talet så gjorde jag ett nummer som Carmen Miranda med ett fruktfart på huvudet med bananer och äpplen och ja, gud vet vad. Och sen gjorde jag Donizettis Viva la Mamma med Margareta Alin. Och sen så nu för några år sedan så gjorde jag Zaza i Cash and Fall.
Vi har ett antal platser nära scenen på Malmö Opera. Biljetterna kostar 695 kronor, ledsagare följer med utan kostnad. Kolla in biljetter via hemsidan syntolkning.nu eller på telefon 0730 34 51 12 eller via mail boka@syntolkning.nu. Har ni presentkort kan ni också höra direkt med operan om platser. Vi hörs när du vill.
Evenemangstips. Lördagen den 9 september är det växtmarknad på Österlens museum på Storgatan 24 i Simrishamn mellan 10 och 13. Besökarna kan fynda andras växter men också sälja sina egna i museets trädgård. Biosfärfestivalen äger rum mellan den 9 och 17 september i det som kallas Storkriket, som tidigare hette Vombsänkan, alltså ett område mitt i Skåne som omfattar hela Lunds och Sjöbo kommun och börjar i Eslövs kommuns södra delar. Invigning är det den 9 klockan 11 på Boklundens konferens på Trollskogsvägen i Torna-Hällestad. Därefter är det bland annat salamandersafari och föredrag om fåglar klockan 12 och barnteater klockan 14. På Idolfs loge i Flyinge är det körsingelång mellan 15 och 17. Det är bara att dyka upp och sjunga med. Ingen föranmälan krävs. Från den 10 september är det öppen trädgård på Övets kloster dagligen under hela festivalen mellan 9 och 17. Och den 13 klockan 13 är det föredrag om fisket och arbetet med vattenkvaliteten i Vombsjön vid småbåtshamnen i Vresset vid Vombsjöns östra strand. Föranmälan görs till hakan.bjorklund@ekologigruppen.se. Den 14 mellan 17 och 19.30 är det föredrag och rundvisning på Mossagårdens ekologiska odling i Veberöd. Till detta görs anmälan via studiefrämjandet.se/skane/lan. Evenemangen som nämnts här är gratis. Fullständigt program finns på hemsidan storkriket.se. Det är öppet hus på brandstationen i Lövestad den 9 september mellan 11 och 14. Deltidsbrandkåren där fyller 110 år och det firar de med att bjuda på kaffe och bullar och korv med bröd. Det blir också visning av brandkårens fordon och en övningsuppvisning. Riksteatern turnerar runt i Skåne i höst med Malmö Operas version av Sture Rangströms opera Kronbruden som bygger på August Strindbergs pjäs med samma namn. På Lunds stadsteater den 9 september är det premiär och då erbjuds också syntolkning av syntolkning.nu. Biljetter för 390 kronor kan köpas via Visit Lund på 046 13 14 15. Den 12 september kommer den legendariske brittiske poeten och reggae-artisten Lyndon Kwesi Johnson till Malmö stadsbibliotek och författarscenen. Där han samtalar på engelska med den zimbabwiska författaren Tsitsi Dangaremga. Samtalet börjar klockan 19 och 18.30 är det uppläsning av poeterna Ilari Josikowska och Maja Spännare. På Stadsbiblioteket i Lund talar Sebastian Wächter, audionom och doktor i klinisk medicin, om tinnitus den 12 september klockan 18. Torsdagen den 14 september berättar Karina och Kristina Erlandsson om Dag Hammarskjöld och Backåkra på Tomarps bygdegård klockan 19. Arrangör är Östra Tomarps föreläsningsförening. Och övriga föreläsningar i deras regi i höst är med naturfotografen och trumpetaren Björn Haraldsson den 28 september. Per Åkesson och Lars Nilsson spelar och pratar kring musik från 1950-, 60- och 70-talet den 12 oktober. Och den 26 oktober kommer Ernst Kirchsteiger och berättar om sitt liv och sin gärning. Och därefter är det dags för äventyraren Oskar Kihlborg som var första svensken på Mount Everest. Den 9 november och på den sista torsdagsföreläsningen berättar tidigare landshövdingen i Skåne Margareta Paulsson om sitt liv i politiken. Inträdet kostar 80 kronor per gång eller 200 för ett terminskort. Samtliga tillfällen började klockan 19 och adressen till Tomarps bygdegård är Storgatan 52. För mer information ring 0709 49 65 86. Vildplockat är ämnet när Mats Bergqvist föreläser på Naturum Vattenriket i Kristianstad den 16 september klockan 13. Han visar fynd från naturens skafferi, bland annat de svampar som är klara att plockas nu. Arrangemanget är gratis. Den 14 september klockan 18.30 berättar Mattias Henriksson Utas från föreningen Svenskbyborna den fascinerande historien om gammal Svenskby på överhuset på Ödmansonsgatan 12 i Landskrona. Det är gratis inträde, men föranmälan krävs och görs på e-post landskronaforsk@gmail.com. På Katrinetorps landeri i Malmö är det skördemarknad den 17 september mellan 11 och 16. Det är fri entré och förutom försäljning av matvaror från lokala producenter blir det musikunderhållning och guidade turer i huvudbyggnaden. Kalle Moreus uppträder tillsammans med Tonika-orkestern och fiolelever från Helsingborgs kulturskola den 17 september klockan 18. Konserten är framflyttad från den 29 april och biljetter från det tillfället gäller. Det går också att köpa biljett via Helsingborgs konserthus och hemsidan biljett.helsingborgskonserthus.se eller på telefon 042 10 42 70. Priset är 425 kronor. Måndagen den 25 september berättar Lars Paulsson om Albanien, ett land i förvandling, klockan 19 på Hässleholms stadsbibliotek. Det kostar 40 kronor i inträde. Kalendern. Vecka 37 2023 inleds med måndagen den 11 september då Dagny och Helni har namnsdag. Det är 50 år sedan militärkuppen i Chile då president Salvador Allende störtades av militärjuntan och diktatorn Augusto Pinochet tog makten som han sedan behöll ända fram till 1990. Under denna tid begicks många brott mot mänskligheten och Pinochet lyckades fram till sin död 2006 undvika att bli ställd inför rätta för dessa. Salvador Allende dog i presidentpalatset i Santiago den dag han störtades. Enligt kuppmakarna var det självmord, något som sedan ifrågasatts av utomstående och oberoende källor. Det är 20 år sedan Sveriges dåvarande utrikesminister Anna Lind dog i sviterna av den knivattack hon utsattes för dagen innan på varuhuset NK i Stockholm. Ett dåd som Mikhailo Mikhailovic senare dömdes till livstidsfängelse för. Tisdagen den 12 september är det dags för riksmötets öppnande, vilket alltså innebär att riksdagens arbetsår 2023-24 inleds. Klockan 14 börjar ceremonin i kammaren med att kungen förklarar mötet öppnat. Därefter presenterar statsminister Ulf Kristersson regeringsförklaringen där det framgår vilken politik regeringen tänker föra under det kommande året. Öppnandet går att följa i direktsändning via riksdagens webb-tv. Det är 70 år sedan den amerikanske presidentkandidaten John F. Kennedy och Jacqueline Bouvier gifte sig i Newport, Rhode Island i USA. Deras äktenskap fick ett abrupt slut 10 år senare i och med att John F. Kennedy, som då blivit president, sköts till döds i Dallas, Texas. I kvalet till herrarnas EM i fotboll 2024 i Tyskland möter Sverige Österrike klockan 20.45 på Friends Arena i Stockholm. Det är Kap Verdes nationaldag, Europeiska migrändagen och Åsas och Åslögs namnsdag. Onsdagen den 13 september är det Sture som har namnsdag. I Strasbourg i Frankrike håller EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sitt årliga linjetal i parlamentet. Talet om tillståndet i unionen, som det kallas, är mandatperiodens sista inför det stundande valet till Europaparlamentet nästa år. Emma Sjöberg Wiklund, tidigare internationellt känd fotomodell och numera vd för det egna hudvårdsföretaget Emma S, fyller 55 år. Torsdagen den 14 september är det Ida och Ronja som har namnsdag. I riksdagen har alla utskotten sammanträden och det hålls interpellationsdebatter från klockan 12. Debatten direktsänds via riksdagens webb-tv. Det är 20 år sedan folkomröstningen om införande av euron genomfördes i Sverige. Valdeltagandet var 82% och 55,9% röstade nej, medan det blev 42% ja-röster. Fredagen den 15 september har Sigrid och Siri namnsdag. Medan det firas nationaldag i Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras och Nicaragua. Och så är det dövas dag och internationella demokratidagen. Det är exakt 50 år sedan Gustav den VI Adolf dog på Helsingborgs lasarett och därmed efterträddes på tronen av Karl den 16 Gustav. Nuvarande kungens jubileum firas med en bankett på slottet. Och det firas ytterligare en 50-årsdag i kungahuset denna dag, nämligen prins Daniels. Han föddes med efternamnet Westling och växte upp i Ockelbo i Gästrikland, men blev kunglig 2010 då han gifte sig med kronprinsessan Victoria. Det är 15 år sedan den anrika amerikanska banken Lehman Brothers ansökte om konkurs, vilket enligt många bedömare var det som ledde till den nedgång på den finansiella marknaden som i sin tur utlöste det som anses vara den värsta ekonomiska kris som drabbat världen sedan depressionen på 1930-talet. Lördagen den 16 september firas Dagas och Dags namnsdag. I Mexiko och Papua Nya Guinea är det nationaldag. Som en del av firandet av Karl den 16 Gustavs 50-år vid tronen färdas han tillsammans med drottningen från 14.30 genom Stockholm i kortege med häst och vagn. Därefter blir det en jubileumskonsert vid Lejonbacken med artister som Lill Lindfors, Loreen och Peter Jöback. Konserten är gratis och öppen för alla och direkt sänds också i SVT. På Kulturbolaget i Malmö, oftast kallat KB, spelas den sista konserten någonsin innan rockklubben stängs efter 40 år. På scenen står Dan Hylander och spelningen är utsåld sedan länge. Söndagen den 17 september har Hildegard och Magnhild namnsdag. Och det är höga klackars dag och brunchens dag.
Regional anslagstavla. Först meddelar redaktionen att vi väldigt gärna vill veta om du bytt adress. Vi får nämligen inte adressändringar automatiskt, utan du måste höra av dig till oss om du vill fortsätta att få taltidningen efter att du flyttat. Och detsamma gäller om du bytt e-postadress och är e-prenumerant. Ring vårt kansli på 040 673 0970 eller skicka e-post till skanes.taltidning@skane.se så ordnar vi det hela. Vi har också en fråga från en taltidningsläsare som hört av sig till redaktionen och undrat ifall teaterföreställningar som vi tipsar om i evenemangstipsen syntolkas. När vi tipsar om evenemang så är det tyvärr så att det mesta inte är syntolkat. Men ifall en föreställning är syntolkad och vi vet om det så berättar vi det. Skulle vi bara ta med syntolkade evenemang så skulle tipsen bli väldigt korta. SRF Malmö Svedala bjuder in hela Skåne till en syntolkad filmvisning av andra akten, en svensk dramakomedi, och det är torsdag 21 september 18.00. Handling. Eva hoppar på ett extra knäck hos teaterdivan Harald för att hjälpa honom med rehabilitering. Från katastrof till vänskap och livsglädje så får hon hopp om att livet bara har börjat. Medverkande Lena Olin, Rolf Lassgård, Charlie Gustafsson, Görel Krona med flera. Regissör Mårten Klingberg. Längd 1 timme 49 minuter och syntolkning via Movietalk. Visningen är kostnadsfri men du tar själv med dig dryck och biogodis. Anmälan på telefon 040 25 05 40 eller mail info@srfmalmo.se senast måndag 18 september. Boka bilen till Wendelsfridsgatan 13, baksidan Malmö, så du är framme till 18.00. Skulle din bil bli försenad eller något annat inträffa, ring Maj-Britt Ryman 0703 24 66 09 eller Mikael Werngren 0761 91 04 66. Hemresa kan du beställa till 20.00 och som vanligt stannar någon av oss kvar tills alla fått sina färdtjänstbilar. Du blir aldrig lämnad ensam. Och obs, det här gäller endast för medlemmar utanför Malmö, att reseersättning som vanligt utgår från SRF Skåne för resor utanför Malmö när kvittot skickats in inom 3 månader efter syntolkningstillfället. Välkommen till filmvisning, undertecknat styrelsen SRF Malmö Svedala. Som även hälsar välkommen till syntolkad opera i 2 akter, Don Giovanni. Söndag 19 november 16.00 till 19.15, samling 15.00 på Malmö Opera, Östra Rönneholmsvägen 20, Malmö. Pris 695 kronor, ledsagare kostnadsfritt. Handling, den gamla legenden om kvinnotjusaren Don Giovanni, Don Juan, som både förför och förstör i sin ständiga jakt på nya äventyr, har fascinerat människor i alla tider. Mozart och den italienske librettisten Lorenzo da Ponte skrev 3 operor tillsammans, och Don Giovanni anses innehålla en del av Mozarts allra bästa musik. Anmäl dig till kansliet senast torsdag 14 september. Berätta vid anmälan om du behöver ledsagning, lur och inbetalningsavi. Du betalar in på föreningens bankgiro 192-9645 eller Swish 123-077-8050 senast torsdag 28 september. Glöm inte skriva Giovanni och namnet på deltagaren vid betalningen. Hemresa kan du beställa till 20.00. Och medlemmar utanför Malmö erhåller reseersättning på samma sätt som i föregående meddelande. Har ni frågor innan föreställningen, ring Maj-Britt Ryman. Hjärtligt välkomna, hälsar styrelsen. Vi har några ändringar i busstrafiken i Helsingborg. Ombyggnaden på Helsingborg C fortsätter. Hållplats Tingshuset, läge B, är stängd för linje 218, 219, 297, 298 och 299 till och med 3 december 16.00. Resenärer hänvisas till hållplats Helsingborg C, cirka 500 meter norrut på Terminalgatan. Däremot så är en del omflyttningar inne på bussterminalen på Helsingborg C klara i förtid. Läge G, H, I, J, K och L som haft ersättningshållplatser i fjärrbussterminalen är tillbaka på sina egna platser. Det berör linje 218, 219, 220, 251, 297, 298, 299 och Skåneexpressen 11 samt närtrafik och kommersiell busstrafik. Anslagstavlan för norra Skåne börjar med meddelanden från Synskadades förening Kristianstad-Bromölla Östra Göinge som bjuder in sina medlemmar till operan Kronbruden på Kristianstad teater torsdag 19 oktober 19.00. Operan är baserad på August Strindbergs drama, en svensk Romeo och Julia-saga som inleds en sommar på fäboden. Speltid cirka 2 timmar inklusive paus. Eva Håkansson syntolkar föreställningen. Det finns möjlighet att förbeställa fika och dryck. Vi träffas 17.30 i teaterbaren och fikar tillsammans innan föreställningen. Anmälan senast fredag 15 september till Anita Svensson 044 53309. Om Anita inte kan svara, var vänlig anmäl till telefonsvararen så ringer hon upp. Eller anmäl via Anita Svensson 109@gmail.com. Anita Svensson som ett ord och så en etta, en nolla och en nia. Ange behov av ledsagare, syntolkning, placering i salongen, främre, mitten, bakre raden samt eventuell matallergi. Det är bindande anmälan. engångskostnad 160 kronor som betalas in efter anmälan på bankgiro 899-9245 eller Swish 12-33-66-9348. Uppge namn och aktivitet vid betalning. Varmt välkomna önskar styrelsen. SRF Kristianstad Bromölla Östra Göinge bjuder in till höstpromenad med efterföljande korvgrillning måndag 18 september 13-16.00. Vi beger oss till Uddarps strövområde som ligger utanför Skepparslöv. Där går vi en mycket lättgången sträcka om cirka 2 kilometer. När vi kommer till mål vankas det trevlig samvaro med korvgrillning och så vidare. Du som åker färdtjänst bokar den till Uddarps strövområde norr om Uddarpsgården. Vi behöver ha anmälan senast 14 september. Anmäl dig till Gullbritt Pettersson 0734 344 767 eller via mail gullbritt123@gmail.com. Uppge i anmälan hur många korvar du tänker äta. Varmt välkomna Birgitta och Gullbritt. SRF Västra Skåne inbjuder först till månadsmöte tisdag 12 september 14.00-16.15 i SRFs lokal Vaktgatan 3 Helsingborg. Fikaavgift 30 kronor och det blir sedvanliga mötesförhandlingar. Informatörer från Stadsbiblioteket kommer också för att informera om talböcker och bespara frågor. Om du vill komma måste du anmäla dig senast måndag 11 september klockan 12 till kansliet 042 15 83 93 eller e-post srfvastraskane@srf.nu. Om du står på den fasta listan behöver du bara meddela om du inte kan komma. Välkommen! SRF Västra Skåne inbjuder även till onsdagsträff 13 september 13-15.30 i SRFs lokal. Fikaavgift 30 kronor och Monica har ordnat med frågesport. Anmälan senast tisdag 12 september klockan 12. Och SRF Västra Skåne har även en inbjudan till sopplunch i SRFs lokal. Söndag 24 september då det serveras hemlagad potatissoppa, bröd, smör och ost. Kaffe och liten kaka får du också. Tid 12-14.30, pris 60 kronor. Betalning erläggs vid bordet. Om du är sugen, anmäl dig och du får vara med i vår härliga gemenskap. I samband med anmälan vill vi gärna veta om du har någon födoämnesallergi. Anmälan senast 15 september till Gunnel 0733 59 50 83. E-post gunnel.loven@gmail.com eller Stina Bodil 0702 39 76 26. E-post stina.bodil@telia.com. Undertecknat styrelsen och kockarna. Och SRF Västra Skåne informerar även om tillgänglighetsmarsch i Helsingborg lördag 16 september 11-14. För 16:e gången går vi för tillgängligheten i Helsingborg. I år står fokus på ombyggnaden av Centralen och Storgatan. Kom och visa att tillgänglighet och delaktighet är en mänsklig rättighet för alla. Program 11.00 samling GA Torg, 11.30 avmarsch, 12.15 presentation, The Tivoli, 12.30 lättare mat och dryck på The Tivoli, endast för dem som gått marschen, 13-14 tal, allt cirka tider. Mer information ring Jocke Rosendahl 0708 26 96 36 eller Marie Osberg 042 17 72 72. SRF Västra Skåne påminner också om att det är dags att beställa almanacka för 2024 i stor stil. Helgdagar visas med vit siffra mot röd botten. Fram och baksidan är inplastade. Om du önskar kan du få ditt namn utanpå almanackan. Pris 100 kronor. Porto 90 kronor tillkommer om vi ska skicka almanackan till dig. Anmälan görs till kansliet 15 83 93 eller e-post srfvastraskane@srf.nu. Ange ditt telefonnummer så ringer vi upp när almanackan är klar för avhämtning. Undertecknat kansliet. Så en del tillfälliga ändringar i busstrafiken. I Helsingborg fortsätter arbetena på Mariehällsvägen som flyttat stadsbuss 6 hållplats Maria Park. Nytt slutdatum 15 september. Asfaltering på Drottninggatan i Helsingborg berör stadsbuss 8. För hållplats Sundstorget läge A hänvisas till tillfälligt läge X cirka 120 meter västerut på Kungsgatan. För Tågagatan V läge A hänvisas till tillfälligt läge X cirka 120 meter i sydvästlig riktning på Karl Johans gata. Och för Tågagatan V läge B till tillfällig hållplats Y cirka 180 meter i sydvästlig riktning också på Karl Johans gata. Det här gäller mellan 11 september 07.00 och 15 september 16.00. Anslagstavlan för Mellersta, sydöstra och sydvästra Skåne börjar med ett meddelande från SRF Lundabygden som hälsar välkommen till ett medlemsmöte som även lockar med spännande chokladprovning och information om SRF Skånes projekt Grundutbildning smarta mobiler torsdagen den 21 september mellan 18.00 och 21.00 i föreningslokalen på Tordönsvägen 4i. Vi inleder med att Anders Jönsson från Maja Choklad i Eslöv guidar oss genom kakaons och pralinernas värld. Vi får smaka på 7 olika sorter, både ren choklad och smaksatta praliner. Efter provningen så startar det formella. En punkt som bör intressera alla är informationen rörande projektet att fräscha upp föreningslokalen och göra den mer tillgänglig. Det finns olika förslag på lösningar i olika prislägen och styrelsen har därför beslutat att våra medlemmar ska få rösta på de olika förslagen på nästa medlemsmöte i november. Efter mötet så fikar vi och lyssnar på Henrik Eld, Sara Månsson och Yasin Hai Abdo från distriktet som ska berätta om GSM-projektet och hur de kan hjälpa oss synskadade till att lämna det digitala utanförskapet. På grund av chokladprovningen är det helt nödvändigt att du gör din anmälan senast 14 september till kansliet på telefon 046 211 06 74 eller e-post lundabygden@srf.nu. Medlemsmötet är kostnadsfritt för SRF Lundabygdens medlemmar. Undertecknat styrelsen. SRF Malmö Svedala inbjuder först till dagverksamheten vecka 37. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka till en kostnad av 10 kronor. Man anmäler sig till kansliet telefon 040 25 05 40 om man tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Måndagen den 11 september klockan 13-15. Träffas vi och umgås med lite fika och diskuterar aktuella nyheter samt läser lite ur tidskrifter. Ibland hinner vi även med frågesport. Och tisdag 12 september 13.00 till 15.15 blir det bingo och fika. SRF Malmö Svedala hälsar också välkommen till tjejträff torsdag 28 september. Tina från Seniorshoppen är tillbaka för att visa och berätta om höstens och vinterns mode. Du kan handla kläderna kontant, med kort eller inbetalningskort och du kan prova kläderna i lugn och ro. Vi kommer att ha visning av kläder i 2 omgångar. Första gruppen kommer klockan 16, andra gruppen klockan 18, då vi alla äter tillsammans innan den andra gruppen tittar på kläderna. Vi serverar smörrebröd för 150 kronor. Drycker är till självkostnadspris. Om man har allergier eller särskild kost meddelar man det vid anmälan. Du betalar till bankgiro 192-9645 eller Swish 123-077-8050. Skriv tjejträff och deltagarens namn vid betalningen senast 28 september. Och vill du ha en trevlig kväll så anmäl dig på telefon 040 25 05 40 eller mejla info@srfmalmo.se senast torsdag 21 september. Hjärtligt välkomna, hälsar styrelsen. Och Synskadades Riksförbund Malmö Svedala inbjuder också till fredagsträff med Lars Hector. Välkomna till en trevlig stund hos oss när vi har glädjen att ta emot Lars Hector, festfixare samt numera dessutom politiker, fredagen den 22 september klockan 13-16. Nöjesprofilen Lasse Hector berättar personliga minnen om sin vän Anita Ekberg och hennes liv från Rostorp på backarna till Rom via Hollywood och till askan under den lilla stenen i Skanör. Ofta är det någon ur publiken som har någon slags anknytning till Skåneflickan Anita. Alla foton och bilder kommer att syntolkas av Claes Gylling. Lars bok om Anita heter Den sista divan på Kira förlag. Boken finns hos de flesta bibliotek och bokhandlare. Föreningen bjuder på laxpaj med sallad och en liten kaka till kaffet. Är du medlem i SRF Malmö Svedala får du allt det här för 50 kronor. Övriga betalar 100 kronor som betalas in till föreningens bankgiro eller via Swish senast onsdag 20 september eller kontant på plats. Anmäl dig till kansliet på telefon eller e-post senast fredag 15 september. Glöm inte meddela vid anmälan om allergier eller specialkost. Färdtjänsthem kan beställas till 16.30. Hjärtligt välkommen, önskar styrelsen. SRF Ringsjöbygdens medlemmar är välkomna på medlemsträff onsdagen den 27 september. Vi har bjudit in Selma från apoteket som kommer att prata om sömn. Vi träffas på Karidal klockan 17.30 till 19.30. Adressen är Tröskevägen 2, Eslöv. Anmälan görs senast måndagen den 18 september till Birgitta, telefon 0413 54 13 33 eller 070 55 03 261. Och så några tillfälliga ändringar i busstrafiken i Malmö. De hållplatsarbeten i Malmö som rör stadsbuss 6 och hållplats Ventilgatan och som skulle hållit på till 29 september. De arbetena är redan klara och hållplatsen är i bruk igen som vanligt. Och i Malmö pågår ombyggnadsarbeten på John Erikssons väg. Hållplats Anneberg läge B på ringlinje 3 motdurs är stängt med hänvisning till pildammarna läge B på Pildammsvägen eller stadion läge A på John Erikssons väg. Detta gäller 11 september 9.00 till och med 29 september 15.00. Och i korsningen Bellevivägen Bågängsvägen i Malmö är det VA-arbete 11 september 15.00 till 15 september 15.00. För stadsbuss 1:s hållplats Bågängsvägen i bägge riktningar hänvisas till hållplats Rudbäcksgatan i bägge riktningar, cirka 260 meter i nordlig riktning på Bellevivägen. Och det var allt för det här numret. Nästa nummer av Skånes taltidning kommer torsdagen den 14 september.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!